Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfotin, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar.
Om du skulle få vara en fluga på väggen i ett styrelserum eller liknande i Sverige eller Europa, vad skulle du vilja lyssna in på för diskussion?
Jag är så extremt nyfiken på vad som händer i AI-utvecklingen. Så jag skulle vilja se hur det ser ut hos de företag som ligger längst fram. Och varför inte ta OpenAI?
Mm.
Det hade varit spännande att sitta på vägen på många deras möten under senaste året med allt turbulent som har hänt med, vdn som fick sparken under en kort stund och hur de diskussionerna var. Och se, jag antar att de ligger längst fram. Och vad ser de? Vad experimenterar de med just nu? Har de AI som de ser att det här kommer verkligen förändra allt? Utvecklingen fortsätter exponentiellt. Det är liksom nästa nivå på de sakerna som vi labbar med. Eller sliter de håret och säger vi har nått gränsen. Alltså, de blir inte bättre än så här med den här. Med de här metoderna som man använder för att ta fram modellerna. Det har nått taket. Det behövs fundamental ny utveckling av nya metoder och teorier för att vi ska kunna nå nästa steg.
Mm.
Det hade varit så himla spännande att se och förstå. För det kommer på något sätt definiera hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till AI framgent. Mm.
Åh, underbart. Tack för att du delade det här till lyssnarna. Superspännande att ha dig här, du som är så intresserad av artificiell intelligens. Om du bara berättar någonting om dig själv.
Jag har länge varit intresserad av teknik, jag har jobbat i teknikbolag från små startups till stora etablerade bolag inom life science på olika positioner, men mycket inom ledning och projektledning har jag varit ganska fokuserad på de senaste 10 åren ska jag säga. Sen har jag drivit eget bolag inom projektledning och precis nu nyligen startat ett nytt bolag med fokus på projektledning och AI. Så att, det är superspännande.
Nu så tänkte jag. Jag undrar, hur kommer AI att forma framtidens projektledning? Det skulle jag vilja veta lite mer om.
Ja, men då är vi två. Det skulle jag också gärna vilja veta mer om.
Härligt.
Jag tror att det kommer hända mycket. Och tittar vi på kort sikt så är det som det brukar vara när vi får nya verktyg. Att jag tror att vi kommer nog fortsätta göra saker och ting på ungefär samma sätt som vi gjorde tidigare. Men att få det här nya verktyget så att vi gör sakerna snabbare och effektivare. Så vi kommer använda verktyget som ett nytt verktyg i lådan liksom, och snabba på saker och ting. Och sen i nästa steg när vi väl har gjort det ett tag, då tror jag att vi kommer utgå mer från verktyget och se hur kan vi liksom omforma våra projektledningsprocesser så att det passar det här nya verktyget och liksom så att man får nytta av det fullt ut. Och jag kan ta ett liksom konkret exempel på det där.
Mm, gärna.
Om man tänker möten så är det någonting som vi projektledare pysslar ganska mycket med. Sitter i möten och tar mötesanteckningar, skriver ner actions och beslut. Och det här tar rätt så mycket tid och också fokus under själva mötena. Och nu sen en tid tillbaka så kan man få hjälp av AI för att både ta mötesanteckningar och sammanställa actions och beslut. Så att den biten är automatiserad och det är så jag tror att vi kommer använda AI på kort sikt. Men tittar vi på längre sikt så kan vi fråga, vad betyder det att vi har en AI som kan sitta med och lyssna på allt vi gör? Behöver vi egentligen ha möten överhuvudtaget? Vi kanske kan bygga processer där de olika medarbetarna har en AI som ser vad de gör och sömlöst på något sätt koordinerar information däremellan. Jag vet inte vad som kan hända, men jag tror att vi kommer kanske inom 5 års sikt i den storleksordningen ha helt nya sätt att arbeta på. Och då blir det verkligen spännande.
Det är lite spännande att du faktiskt, du sa precis någonting som jag har tänkt på sista dagarna. Det här med behöver vi verkligen ha möten? Vem kommer ha möten? Kommer man kunna ha AI som har möten kring? Alltså det, ja, det är verkligen svårt att säga om hur det blir.
Ja, där får jag bara inflika lite snabbt. Att redan idag så kan man ju använda en AI som tar mötet istället för en själv om man är sjuk. Eller om man nu inte vill gå på möten eller ha dubbla möten.
Mm.
Så det är liksom möjligt idag. Jag vet inte riktigt vad det betyder och hur man ska tolka det framgent. Sen också om vi tittar på möten så finns det ju flera stycken funktioner med ett möte. Dels är det här informationsutbytet och kreativa diskussioner som kan uppkomma. Men sen är det också det här att man träffas och ses och bygger liksom en relation till dem man träffar där under mötet. Och det är också en sak som är enormt viktig som vi såg kanske lite grann under pandemin vad som händer när den biten minskar. Så att ja, jag vet inte riktigt vad som kommer hända, men vi kommer behöva träffas om vi vill jobba i team.
Ja, jo, men absolut. Så är det ju. Människor behöver träffa människor. Sen hur ofta och i vilka sammanhang, där kommer vi behöva tänka om och tänka nytt hur de här sammanhangen kommer sig ut. Men du, nu blir jag ju återigen också lite nyfiken på, men nu pratar du om möten och det är ju en het fråga med. Vi lägger otroligt mycket tid på möten på arbetsplatser idag. Men hur kan AI hjälpa oss i en drömvärld? Hur skulle den kunna se ut? Drömvärlden med AI som supporter och möjliggörare. Har du tänkt någonting kring det?
Ja, men det har jag funderat en del på och jag menar förhoppningsvis om man får drömma och säga vad man helst vill så vi vill ju göra mer av saker och ting som vi tycker är roliga och värdeskapande. Så att det bästa vore ju om AI kunde hjälpa mig som projektledare med de saker jag tycker om att göra och göra så att det blir mindre av de saker som jag inte tycker om att göra. Som jag kan säga att jag ägnar relativt stor del åt uppgifter som jag kanske inte tycker är värdeskapande. Och det kan handla om man sitter på ett större företag, kanske leta information om vilka processer man ska använda, hur processerna ska tillämpas på bästa sätt, hur dokumentation ska ske, vilka mallar man ska använda. Och just det här letandet ger inte så mycket värde för mig. Så där kanske en AI eller en mer avancerad sökhjälp skulle kunna liksom hjälpa mig med de bitarna. Och också lite grann på samma spår så lägger jag ganska mycket tid att skriva rapporter och kanske omformatera rapporten. För en styrgrupp ska en rapport, en projektgrupp ska en annan rapport och en ledningsgrupp en tredje rapport som kanske bygger på samma data, samma information. Så för mig då, jag tycker det är värdeskapande att ta fram informationen i ett första steg och förstå hur mitt projekt är. Men sen att formatera om den för olika sammanhang, det kanske inte är värdeskapande. Så att på något sätt kunna välja bort de sakerna som jag fortfarande gör men som inte adderar så mycket värde. Det tycker jag skulle vara kul och intressant. Och sen fokusera på saker och ting som jag tycker är roliga. Och vad det är och hur en sån värld ska se ut, det får vi väl helt enkelt se.
Och det är viktigt att, ja, men det är ju väldigt viktigt att göra saker som man tycker är roliga, för det påverkar motivationen på arbetsplatsen, engagemanget, ja, men kanske rent av produktiviteten så att det blir bra av det man gör helt enkelt. Varför är man på sin arbetsplats? Alltså, det är klart att man ska göra saker som är roliga. Kan vi ta AI som stöd i det vi gör så får vi ju faktiskt chans att koncentrera oss på, ja, kalla det rätt saker eller saker som känns meningsfulla för både dig själv och oss själva, ni som lyssnar där ute idag på EdTech Tuesdays och för arbetsgivaren och världen som vi skapar något gott för.
Ja, en spännande sak som jag också vill lägga till där.
Ja, absolut.
Att, om man tittar på andra delen av AI så kan det ju vara så att den också tar arbetsuppgifter som vi tycker är roliga. Det var väl något exempel som kom upp i höstas när det var en grafiker som blev av med sitt jobb. Och han älskade ju liksom att göra illustrationer och skapa den formen av uttryck. Och nu kom AI in och ersatte honom till en lägre kostnad. Så han fick inte göra det som han tycker om som mest. Och där får vi nu också liksom tänka till på de bitarna. Som projektledare så kan det vara skönt ibland att dra sig tillbaka på rummet med sitt Excel-ark och knacka nya Excel-formler så att saker och ting rullar på. Det kan vara ganska skönt att inte ha liksom den pressen som det kan vara att sitta i möten eller presentera eller vad det nu kan vara för någonting. Och hur ska man liksom hantera de bitarna som vi tycker är roliga men som en AI kan göra bättre?
Mm. Det är ju viktigt här att vi inte... Det här ska inte vara en fråga om att vi effektiviserar ihjäl oss. Det ska inte vara så att vi är på arbetsplatsen och är 100% effektiva varenda sekund då vi gör ett arbete. Som nu när du tar exemplet här att man kan vara på sitt rum som projektledare och göra i ordning lite formler och sådär. Det handlar ju också om en balans i arbetet för att alltid topprestera, att använda AI fullt ut så att vi levererar mer därtill hela tiden. Då skapar vi ju en osund arbetsplats till slut. Så där kan ju jag själv se att det blir ett ansvarstagande från arbetsgivarens sida. Att kombinera AI och medarbetarens motivation och glädje på jobbet med att skapa ett bra resultat i slutändan.
Precis, och nu är du inne på de frågorna. Jag är nyfiken så jag kan ju passa på att ställa en fråga till dig.
Det kan du få göra, Daniel.
Tror du att vi kommer se på arbete och värdera olika typer av arbete annorlunda framgent nu? När vi får AI, kommer vissa saker som vi inte värderar nu liksom få ett större värde?
Vi människor rör oss ganska långsamt. AI rör sig i en otrolig hastighet. Bara sista månaderna sedan jag träffade dig första gången så har det hänt massor inom AI. Men vi människor, vi rör oss sakta och vi tycker inte om att förändra oss så mycket. Och bara tanken på hur vi ser på det här, det kommer ta tid tror jag. Det är inget som sker på en dag. Så hur vi gör vårt arbete, hur AI kommer hjälpa oss, det är en process som kommer fortgå och inte ändra sig på en dag. Det är mycket som behöver ske inne i våra huvuden för att vi ska ta till oss att det här finns, hur det kan hjälpa oss och också just den här risksidan. Många är rädda idag för AI, men det kommer ta tid tror jag.
Det är bara att du säger det, för att det är mycket, mycket hype och många känner sig stressade av den AI som vi ser, den utvecklingen. Men tittar vi på den här Gartner Hype Cycle som de släpper, där de ser hur lång tid tar det från att man får en första tanke om en idé tills dess att den faktiskt ger affärsvärde. Man tittar på hur den utvecklingen sker och då passerar man det som de kallar då för Gartner Hype Cycle. Där man först ökar intresset och så når man en toppnivå som de kallar för maximal hype. Och sen så går man ner i en djup dal då man märkte att saker och ting var inte så lätta som vi trodde. Och sen så når man den här platån då saker och ting blir produktiva och genererar mycket värde. Mm. Vi kan tänka lite grann på till exempel på internet när det var en jättestor hype cycle topp där på runt millennieskiftet. Sen tog det ett tag innan vi fick liksom värde.
Mm.
Och då i deras studie som kom ut förra året så såg man att då var man på toppen av hype cycle, alltså maximala förväntningar på det man tror kommer hända de generativa AI på alla positiva effekter de kommer få. Och att man når den här produktivitetsplatån, det vill säga när man verkligen får affärsvärde, att det kommer ta 5-10 år.
Mm.
Så att det tar, precis som du säger, det här kommer ta ett tag. Vi behöver tänka igenom det och förstå vad det betyder för oss. Det finns gott om tid att ta till sig det här och man kommer inte frånkörd från andra företag imorgon, utan det tar flera år innan det här är fullt ut i våra organisationer.
Och det jag tänker det är att det viktiga som vi alla kan göra, det är att vara nyfikna, att se men vad finns där ute, att försöka skaffa oss lite kunskap i alla fall. Det är så, ingen kan bli expert dag ett och alla behöver definitivt inte vara experter i organisationen ni som lyssnar här idag. Men just att komma igång, och ibland är det så i en arbetsgrupp så kan det räcka med att det är en eller två i ett team. eftersom att jag jobbar med lärande och mot learning och development bland annat. Om det är en eller två i teamet som kan testa något verktyg bara för att komma igång. Det kan räcka ganska långt. Inga experter, men bara nyfikenheten, läsa lite på nätet, ladda ner ett verktyg och prova. Det gör att medvetenheten ökar.
Ja, precis. Det är jättebra. Jag har hört exempel på det. Företag som skapar små intressegrupper som egentligen är självorganiserade. Där personer som är intresserade av AI får liksom få lite mandat att träffas och utforska tekniken och se vad det kan betyda för just företaget i sig. Då. Så att man utgår från personens eget intresse och då får göra vad de vill. Och det kan ju vara ett sätt att starta den här resan på.
Mm. Superbra tips, Daniel. Vi behöver få igång fler som sagt var startar resan. Jag har varit med i många år och det har inte alltid varit lätt att välja ut lärplattformar med AI på. Det gjorde jag 2017-2018 och det har tagit år att göra marknaden nyfiken och att börja använda den sortens plattformar med reinforcement learning och den typen av lärande helt enkelt. Du känner säkert också igen, Daniel, att det tar lite tid.
Ja, det tar lite tid. Jag har fortfarande inte sett någon sån plattform än så länge. Så att, det är bara ett bevis på att det tar ett tag innan du får fullt genomslag.
Jag får boka in dig på en visning. 8 år senare. Yes. Men egentligen, vad är det som gör att det är svårt med att komma igång eller kanske rättare sagt implementera? Vad finns det för barriärer, Daniel? Och du har ju ditt område här med projektledning. Om du ska få tala dig lite varm om, vad finns det för barriärer inom AI och projektledning?
Jag ser ett par barriärer där. Det första det kan vara från företagets sida. Man är försiktig och vill inte, är inte redo att implementera tekniken. Man kanske tänker att det finns för stora säkerhetsrisker. Så att helt enkelt locket på, de anställda får inte använda generativ AI. Eller så användningen så pass begränsad att man egentligen inte kan få maximal nytta av de här verktygen. Det kan kanske handla om att man inte får använda affärskritisk data i de här verktygen. Och tittar man på som projektledare så hanterar vi ofta kritisk information, och då om vi inte får använda verktygen för att bearbeta den här informationen, ja, men då faller ganska mycket av värdet. Så det kan finnas ett motstånd liksom från företaget mot de här verktygen, och det är fullt förståeligt. Det är klart att man vill inte se till att det sker några säkerhetsrisker eller att ens information hamnar i felaktiga händer. Mm. Men nu är systemen relativt mogna, skulle jag våga säga, att man nog kan prata med sin IT-leverantör och se till att hitta en lösning på de bitarna. För de flesta organisationer i alla fall.
Många organisationer bygger väl in det här som i sina egna skal. Så att det blir som en privat skyddad miljö.
Ja.
För det har jag sett väldigt många exempel på bara sista året.
Ja, absolut. Är man försiktig så kan man ju faktiskt till och med köra det, ska man säga, lokalt på en egen dator. Faktiskt.
Mm.
Tittar man på en annan sak så, livet som projektledare, det är full inkorg, fullt med direktmeddelanden, rapporter som ska skrivas, möten från förmiddag till sen eftermiddag. Och då i det här liksom, livet med fullt ös från alla fronter, så ska man då hitta tid och energi att lära nytt. Och vi vet att lära nytt innebär en barriär, det innebär osäkerhet, det innebär att man behöver energi. Och initialt så måste man stoppa in mer tid än vad man får ut. Det vill säga, även fast man kanske vet att den här liksom, nya tekniken kan innebära att jag sparar jättemycket tid och blir jättemycket mer effektiv, men man orkar helt enkelt inte ta sig an de här uppgifterna på det nya sättet och lära in. Utan man vet att om jag jobbar på samma sätt som förut så kommer det i alla fall funka.
Mm.
Så jag tror det är också en barriär att hitta tid. Och det gäller inte bara artificiell intelligens, utan det gäller ju all form av nylärande som ägnas åt.
Mm.
Men det som artificiell intelligens, så som vi pratar om det nu, så har man lovat ganska stora effektivitetsförbättringar. Så att det kan vara så att om man missar det här tåget så hamnar man mer efter i förhållande till om man missar tidigare tekniktåg.
Mm.
Men jag tror den andra saken, och det är liksom brist på energi. Det finns inte luft i organisationerna att lära nytt.
Mm. Är det vilja eller att det inte finns luft?
Jag tror nog att det finns båda.
Mm.
Vissa vill nog, men har inte energin och tiden och prioriterar att driva projekten högst.
Mm.
Och vill, eller ja, prioriterar inte det egna lärandet tillräckligt högt eftersom att det är en förskjuten belöning.
Mm.
Medan det finns ju också såklart massor med projektledare och andra som inte är intresserade av att lära sig AI. Inte för att man är fientligt inställd till tekniken, utan för att man har andra intressen.
Mm.
Och det är också, det är så det ska vara i en organisation. Man ska ha vissa som brinner för den här tekniken och vissa som brinner för andra saker. Så att det är nog, kan man säga, den tredje anledningen. Det är att folk vill kanske inte lära sig. Då får man fundera på hur man ska ta sig an det från ett företagsperspektiv. Om man ska ha, jag ska säga, mer eller mindre tvingande eller obligatoriska kurser, att man måste lära sig de här teknikerna.
Mm.
Men jag tror det finns liksom de tre sakerna, och vi ser en mix av alla dem beroende på vilken organisation man sitter i.
Mm.
Vissa har begränsningarna från IT-säkerhetssynpunkt, andra har fullt upp så man har inte tid, och vissa organisationer där finns det fler som inte är intresserade av att lära sig nya tekniken.
Kan man hjälpa de här företagen på något sätt, att företagsledningen, argument till företagsledningen om nyttan?
Ja, det kan man ju såklart göra. Det finns ju mycket information där som bedyrar hur bra den här tekniken är och hur mycket man kan tjäna in på att använda den. Men jag tror, Om man tittar på företag och vad man ska göra, så det första det är att få in AI i företagets strategi. Det ska upp och diskuteras på samma sätt som alla andra strategiska initiativ. Sen kan det vara att för 2014 så är våra strategi är att inte använda tekniken alls. Eller kanske se och lära. Alla får gå en kurs och vi experimenterar lite grann. Så det behöver inte vara så avancerat första året.
Mm.
Sen ta fram en AI-policy så att det blir tydligt för alla på företaget vad man får och vad man inte får göra kopplat till AI. Det tror jag är ett första steg. Men det är också utmanande om man har en ledningsgrupp som inte ens ser behovet och får med det på den strategiska dagordningen.
Ja. Ja.
Och jag ser relativt ofta det här som en gräsrotrörelse, att det kommer underifrån. Folk testar och experimenterar länge ner i organisationen med teknikerna och förstår hur bra den är och sen försöker då påverka uppåt. Om man ingen stöd uppifrån så blir det ingenting. Det vet vi om, vi som har försökt driva förändring.
Precis, på något sätt behövs det förankring uppifrån i organisationen för att det ska bli riktigt bra.
Ja.
Yes, för att det ska bli kraftfullt. Är det några risker som du, som sagt, du har ju skrivit en rapport, eller du har varit medförfattare i en rapport om AI och projektledning nyligen. Är det några risker som du bekymrar dig över? Jag tror att det är viktigt att tänka möjligheter, men det finns också en del saker som finns där som är en baksida av AI. Vad har du mött när du har undersökt det här området?
Från undersökningen såg vi inte så mycket risker så. Det var inte det fokuset. Vi kan prata mer om undersökningen sen. Men om man tänker risker generellt då. Så om vi förutsätter att vi har en IT som tillåter oss att vi använder de här verktygen. Så finns det risker när man använder de här verktygen och kanske litar för mycket på dem. Vi har hört de här begreppen kring bias, kring hallucinationer. Och även fast man är medveten om att informationen som kommer ut ur de här, om vi pratar framförallt de här generativa AI-modellerna, att man måste verkligen dubbelkolla så att den informationen är korrekt, så finns det i de här situationerna att det är 5:00 en fredags eftermiddag. Det är en rapport som måste in och man vet att jag kan göra den här på 5 minuter om jag använder de här verktygen. Och så gör man det och så skickar man in rapporten och inte läst igenom den och så innehåller det flera felaktigheter som man sen måste stå till svars för och sen skapa liksom problem längre fram. Så att en risk jag ser är att man inte riktigt förstår hur de här verktygen fungerar och att man inte liksom har tagit det till sig vilka effekter det kan få om man använder dem på felaktiga sätt.
Mm. Så skulle man kunna säga att det behövs som en viss utbildning i det här för att också förstå riskerna, ja, hur man använder det här på ett bra sätt?
Ja, absolut. Det behövs utbildning för att man ska kunna förstå och använda verktygen. Men så är det, inget snack om den saken. För att, man tar också bildgenerering. Om jag begär en bild på en projektledare så kommer det vara en man i 40-årsåldern som är projektledare. Och då om man inte är medveten om sådana saker så kanske man helt plötsligt bara börjar publicera marketing content med män i 40-årsåldern i alla ledande positioner. Och alla sådana bitar måste man ha medvetande om för att man inte ska göra av misstag skicka felaktiga budskap eller skapa material som gör att man fattar felaktiga beslut. Så att utbildning, viktigt.
Mm. Ja, men absolut. Jag har också, AI-algoritmer, de är ju tyvärr ofta biased och snedvridna. De är matade med data som gör att det blir såna här felaktigheter. Det finns massor med exempel på det. Så det är absolut att man behöver vara medveten om vad som finns i den datan. Men du, nu har vi ju varit inne här och nosat lite på just att du har varit med och tagit fram en rapport tillsammans med ett gäng intressanta personer som kan mycket om AI och har klivit in på AI och projektledning. Kan inte du berätta lite om vad var syftet med rapporten och någonting som ni kom fram till?
Ja, precis. Rapporten, det var ju under PMI, Project Management Institutes paraply. Och de gav ut en rapport tidigare i år som handlade om vad tror projektledare om AI och en mer undersökning, hur många organisationer är det som använder AI-projektledning och vad har man gjort när det gäller utbildning och sådana frågor. Så då tittar man lite mer på kan man säga, på huret. Och sen så vill man släppa ytterligare en rapport där man tittar på mer vad exakt gör projektledare med AI. Man vill titta på användarfall och gick ut globalt och frågade efter användarfall hur AI används i projektledning och fick in en samling use cases då för hur olika företag använder AI i projektledning. Och de har vi tittat på och dels i rapporten kan man läsa om use casesna och sen så har vi dragit lite slutsatser och försökt ge lite hjälp på vägen vad man ska tänka på när man vill börja med AI i projektledning. Om man zoomar ut och ser vad jag drog för stora slutsatser från den rapporten.
Ja, som kanske är så här helhets, det holistiska perspektivet.
så är det är väldigt tidigt för AI-projektledning. Det tyckte jag visade sig genom de use caserna som kom in. Där vi såg många som var typiskt en projektledare tar hjälp av AI för att lösa en liten uppgift. Det kan vara ett exempel, då hade man ett stort antal, flera hundra test cases som man var tvungen att hantera i Excel. Och då använde man AI för att generera Excel-formler då för att kunna titta på de här stora antalet testrapporter. Så det är verkligen litet och någonting som en enskild projektledare drev. Man såg också hur man tittade på flera lessons learned och matade in dem i en AI och såg om den kunde dra några slutsatser. Så det var mycket sånt och så kom det ett use case där man hade tittat på använt ChatGPT och man hade använt Copilot för Microsoft Projects och tittat på mer avancerat på resurshantering och resursoptimering och alla saker som man gör med projekt. Och ja, gjort ett mycket, mycket större och mer avancerat projekt av det hela och såg hur ja, man förbättrade flera typiska projekt-KPI:er. Men av den ska man säga mer företagsövergripande stora initiativ för AI-projektledning såg vi mycket färre än små enskilda initiativ som var ChatGPT-drivna. Och det kom inte in jättemånga use cases, ska jag säga. Det var inte så att vi fick in hundratals hur lätt som helst.
Nej.
Så det är, ja, det är första rapporten av sitt slag där man tittar på use cases av AI-projektledning. Och jag tror att det här är baslinjen som vi kommer mäta mot. Och vi kommer inse om ett par år att oj, 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 hade man inte kommit längre då? Så att tidigt.
Hur tror du att det ser ut om säg ett år? Om ni gör om rapporten och får in use cases?
Då tror jag att vi kommer få in flera use cases. Och jag tror att vi kommer få in flera där man har tagit stora initiativ och haft större budgetar.
Mm.
Och verkligen försökt förändra projektledning mer i grunden. Men jag tror fortfarande inte att vi kommer se, kan man säga, att det här är någonting som alla företag håller på med.
Mm.
Utan där tror jag att vi har en bit kvar. Det finns ju fortfarande inga, kan man säga, standarder för hur man ska implementera AI i projektledning på det sätt som finns för flera andra projektledningsmetodiker.
Mm.
Och jag såg för några veckor sedan, då gick PMI då ut och sökte frivilliga till att skapa en sån standard för hur AI kan tillämpas i projektledning. Och jag tror att när väl det är på plats, om man har som jag säger, metodikkurser på samma sätt som man har andra projektledningsmetodikkurser i dagsläget, då kommer vi få det här, ska man säga, mer breda genomslaget.
Mm.
Och företag kommer då kanske ta de här standarderna till sig och omforma deras egna projektledningsmetodiker. Men då ser vi ett par år framåt i tiden igen då.
Då hinner det hända jättemycket på 2-3 år.
Ja, absolut.
Egentligen, men å andra sidan, alltså, det är ju igång. Men visst, på 2-3 år då är världen någon annanstans och AI också.
Ja, det är ju intressant med den här exponentiella utvecklingen som vi på, om den kommer fortsätta i samma takt. Vi ser bara vad som har hänt under senaste 1,5 år. Vi får komma ihåg för 1 år och 9 månader sedan så kanske inte ChatGPT, då fanns inte det ute. Då var det en helt annan värld.
Mm.
Och modellerna har blivit mycket mer avancerade, ger mycket bättre svar nu bara under senaste året. Det här hallucineringar att den ger felaktiga svar, det har man jobbat hårt med, så det har minskat. Så att jag tror fortsätter utvecklingen på samma sätt eller till och med på ett accelererat sätt, så kommer vi se en helt annan AI om 2-3 år.
Som sagt, vad vi människor, vi är ju, det tar ju tid för oss att förändra. Det har även tagit, även om jag brukar omvärldsbevaka jättemycket, jag brukar vara snabb med och testa, men jag skulle säga att det har nog tagit mig nästan 1-1,5 år innan jag ganska nyligen började inse att nu börjar AI hjälpa mig i arbetet. Nu är det inte bara lekverktyg som jag testar, utan nu ser jag nyttan som faktiskt hjälper till på riktigt. Och 1,5 år för att nå den punkten, det är ganska lång tid tycker jag.
Ja, absolut. Och då har ju du säkert varit en sån som har experimenterat med tekniken och en försökt ligga i framkant.
Mm.
Det är ju bara ett fåtal som har det drivet.
Mm.
Så att jag tror också att det kommer behöva bli mycket tydligare vad man ska använda den här breda tekniken till också innan man får det här stora genomslaget och innan man börjar använda det fullt ut.
Jag tror att det hjälper en del för och många av er som lyssnar idag också, just det här med att kunna koppla till konkreta exempel. Det gör det lite lättare att förstå när man kan se någonting som fungerar. Jag är ju till exempel nyfiken på ur ett projektledare eller ett chefsperspektiv hur AI kan hjälpa till med en, säg projektplanering till exempel. Det tar ju tid att planera resurser och olika delar i ett projekt. Om AI kan hjälpa till där. Har du sett någonting sånt? Blir det någon nytta där i att kunna få hjälp med att ta fram en projektplan till exempel?
Jo, men ja. AI är ju en så pass bred teknik att om man vill göra en projektplan med en AI så kan man ju använda de här chattverktygen som finns, som till exempel ChatGPT som är det mest kända, och då prompta, man kan beställa den och ta fram en projektplan enligt de definitioner man har och den information man går in med, så kommer man få någon form av draftprojektplan som man kan använda sen. Och det finns så mycket användarverktyg, just det exemplet är ganska avancerat ändå. Det jag tror och hoppas att många kan ta till sig, det är det här med mötesanteckningar. För där finns det finns bra programvaror man kan använda som gör det här, och många av er använder kanske Microsoft Teams eller annat där den här funktionaliteten finns inbyggd. Och bara den liksom, möjligheten att ha någon som tar anteckningar på alla möten man gör, tror jag kommer ge stort värde. Det är kanske ett sätt att börja närma sig tekniken på ett enkelt sätt där man liksom får nytta från start. Sen om man är mer avancerad så kan man titta på de här chattverktygen som finns. Jag brukar jämföra dem lite grann med Microsoft Excel, som är ett verktyg som man kan använda till allt i de organisationer jag har sett. Så finns den i alla delar. Från budget till projektplanering till HR. Det finns överallt.
Kompetenskortläggningar till
exempel. Det finns inga gränser. Men det kräver ganska mycket från användaren. Man möts av den här blanka matrisen och måste veta vad man matar in för någonting. Så det är inte helt enkelt. Vill man göra det på det enkla sättet, då använder man skräddarsydda verktyg som gör de här uppgifterna. Och då är de här chattverktygen är lite grann som Excel. De kan göra allt, men ställer lite krav på oss som användare att vi använder dem på rätt sätt. Så att vill jag skapa en projektplan så kan jag göra det. Vill jag göra mötessammanfattningar så kan jag också göra det. Jag kan göra allt i dem, men jag måste veta hur man gör. Så det enklaste om man inte vill sätta sig ner och lära sig använda de här verktygen, då ha mer dedikerade saker som till exempel för att ta mötesanteckningar eller vad det nu är för någonting.
Ja, jag tror det är viktigt att börja med lite lågt hängande frukter så att man kan komma igång i det här. Det är viktigt, för det får inte vara för stort motstånd. Det är så vi funkar. Vi orkar inte vänta för länge. Vi vill ha belöning idag. Och det får inte vara för hög tröskel för att sätta igång med saker.
Men sen om man vill experimentera, men jag vill inte säga att det är jättesvårt och introducera en jättehög barriär för att testa de här chattverktygen, utan är ni nyfikna, bara testa, använd dem, och jag brukar säga att man kan tänka på dem som en assistent eller sommarjobbare och hantera den på samma sätt, det vill säga man får börja med att ge den lite självförtroende och säga snälla saker, så får man väldigt noggrant specificera vad man vill att den ska göra för någonting och kanske ge referenser och fråga om den har några saker om den behöver mer information. Och sen när den kommer tillbaka så får man granska informationen väldigt noga på samma sätt som man gör när man har en sommararbetare eller assistent som hjälper en. Och sen så kanske ställa motfrågor och be den fördjupa sig inom vissa områden. Så att det är ett sätt att tänka på den och komma igång med den om ni vill liksom börja experimentera med den. Så använd det inte som ni använder Google i dagsläget. Så tänk på den mer som en assistent som kan allt men inte riktigt vet vad ni vill ha hjälp med.
Ja, men jag tycker du summerar det jättebra. Super Daniel. Och nu när du faktiskt har berättat det här så tycker jag att då kan vi ju leda in på den heta frågan, den viktiga frågan om kommer AI ta våra jobb?
AI, jag vet inte om den kommer ta våra jobb. Den kommer förändra vissa roller. Och göra att vissa saker som vi gör i dagsläget inte kommer behöva göras i framtiden. På samma sätt som vi har sett många tekniker ta över vissa typer av uppgifter. Det klassiska exemplet som alltid kommer upp i de här personerna som körde hissar åt oss för många år sedan. Då gick man in i hissen och så stod det en person där och så sa man till personen jag ska upp till 8:e våningen och sen rattade den personen in 8:e våningen och sen åkte man upp där. Men den typen av jobb finns inte kvar längre. Vi har sett liknande exempel tidigare. Så att, På samma sätt kommer AI ta vissa av våra arbetsuppgifter och kommer skapa nya roller. Sen om summan är net positiv eller net negativ, det vågar jag inte säga om. Jag ser båda läger där, att en del är jättepositiva och säger att ja, men det här kommer skapa massor med nya jobb, och sen så ser jag vissa som är mindre positiva. Det som jag ser och som man kan ha med sig, det är precis som du har varit inne på, att man, så länge man själv ser till att man är nyfiken och ligger i framkant och funderar på hur man ska leverera värde i den nya världen som skapas, så tror jag att det kommer ordna sig ganska bra.
Mm. Jag tror också att det är klart, på vissa arbetsplatser ser vi ju att det redan har blivit neddragningar av en del kundtjänster och sådana här saker, och det oroar en del. De allra flesta, de kommer vara kvar, och de kommer vara kvar i sina roller. Men att arbetsuppgifterna kommer kunna se lite annorlunda ut.
Sen om man tittar på projektledarrollen och så, som vi har pratat mycket om, så är det en väldigt bred roll. Mm. Man gör många olika saker. Så att, jag ser inte att det kommer komma en projektledare AI i närtid, men däremot en AI som tar vissa av våra uppgifter, som till exempel, ja, för att ta upp mötesanteckningar igen. Så på den nivån så kommer vi få hjälp. Ja. Men det kommer ta väldigt lång tid innan den kommer kunna ersätta oss fullt ut. Mm. Däremot om man till exempel jobbar med att transkribera tal till text och har det som enda saker man ägnar sig åt, då kan det bli tuffare att fortsätta med det framgent.
Mm. Mm. Och ja, Daniel, om det börjar bli dags att runda av här snart, är det ett viktigt medtag som du vill säga att det här behöver ni ha högst upp på agendan till lyssnarna idag?
Ja, men var lite nyfikna. Det är det jag skulle vilja skicka med.
Nyfikna, yes.
Ja. Precis, det är nog bästa sättet att förhålla sig nyfiken till den här nya tekniken och inte vända ryggen, utan se om ni kan experimentera, lyssna på någon podcast eller någonting sånt. Så det önskar jag alla.
Tack, Daniel. Och jag flikar faktiskt in nyfikenheten, den är ju kanon, jätteviktig, Daniel. Men låt oss faktiskt misslyckas lite också i det här nyfikna, experimentera och misslyckas lite. Och så får ni ju lyssna på hela den här podden, både en och flera gånger i era ledningsgrupper och hos era medarbetare. Daniel, hur får vi tag på dig om vi vill komma i kontakt med dig här efteråt?
Det enklaste är nog att connecta med mig på LinkedIn. Jag skriver en hel del om AI, försöker ta projektledar- och ledarskapsperspektivet och gör min omvärldsbevakning och postar flera gånger i veckan. Så att, det kan ni gärna göra.
Strålande. Och du har ett nyhetsbrev också som du skriver om, va?
Precis. Jag har relativt nyligen börjat med ett nyhetsbrev där jag också försöker ta ledarskapsperspektivet in i AI och lägga mig på en grundnivå, så att min ambition är att förklara koncept och skapa en förståelse för varför de här nyheterna som jag tar upp i nyhetsbrevet är med där. Så tanken eller min vision är att om man läser det här nyhetsbrevet varje vecka, så ska man öka sin kunskap om AI och kunna delta i diskussioner och kanske guida sitt företag framåt på ett bättre sätt.
Underbart. Det kommer jag haka på och börja läsa. Tack så jättemycket. Och jag skulle verkligen vilja tacka dig för att du kom hit idag. Det har varit jättehärligt att ha det här samtalet med dig om AI, projektledning och lite smått och gott här. Super. Se fram emot att se dig igen.
Ja, stort tack att jag fick komma.
Du har lyssnat på EdTech Tuesdays, en intervjupodd producerad av Snabbfotin. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfotin.se för att läsa mer om framtidens lärande.